Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Lex Nina. En podd för barns rättigheter.
Det är dags för ett nytt avsnitt av Lex Nina. Jag heter Nina Lindgren Dahl och vill man ta kontakt med mig så går det jättebra på lexnina@hotmail.com. Med mig idag så har jag Denise Lagerkrant som är advokat och driver sin egen advokatbyrå som heter advokatfirman Lagerkrant. Och du har arbetat sedan 2011 som advokat och 2013 så var du också med om en vårdnadstvist själv. Välkommen!
Tack!
Berätta din bakgrund.
Jag har en ganska brokig bakgrund, men jag är som person är jag väldigt, skulle jag säga själv, väldigt engagerad och gör jag någonting så går jag verkligen in för det och brinner verkligen för det jag gör. Vilket förstås kan vara både för- och nackdelar.
Vad är det som driver dig då i ditt arbete?
Jag är ju en person som vill få rätt och vill vinna. Så dels är det ju, har jag en tävlingsinstinkt så. Men framförallt så tycker jag, brinner jag ju för barnens bästa och deras rättigheter. Och,
Men du drabbades också av en tvist själv. Kan du berätta, vad var det som, eller hur såg det ut? Och vad
ja, lite
vill
kort
du
kan jag ju säga att jag hamnade i konflikt med min före detta när vi separerade då. Och jag såg mig tvungen att stämma för vi kunde inte kommunicera överhuvudtaget. Och vår son hamnade i kläm på olika sätt. Och jag behövde hjälp, så att jag såg det så som att det här går inte, jag behöver hjälp. Och då väckte jag talaren i domstol. Och det löste sig sen också, det tog 1,5 år, men vi kom överens till slut. Men det jag har lärt mig av det, dels är att jag förstår hur det är att leva i en sån här konflikt med sitt ex. Och hur vilka starka, oerhört starka känslor det väcker för de inblandade. Och hur oerhört påfrestande det är att leva i och hur man påverkas psykiskt, hur man kan bli utbränd och utmattad av den här ständigt pågående kampen liksom, i bakgrunden. Det måste jag säga att jag har ju, ja, att framförallt det så förstår jag ju hur svårt det kan vara. Och där kan jag ju tycka att inom domstolsväsendet så ibland så ser man som på förakt på människor som hamnar i såna här situationer och som stämmer. Och jag kan uppleva att domare tycks, det är min känsla i alla fall, liksom förakta föräldrar och tycker att man bara ska skärpa sig och liksom bara göra det bästa för barnet. Men så enkelt är det inte. Människan är mycket mer komplex än så. Och det finns mycket besvikelse och bitterhet bakom föräldrarnas konflikt. Som gör kanske att det inte går. Och man kanske har helt olika värderingar. Och det finns det är så oerhört komplext. Det går inte så enkelt. Och det har jag verkligen förstått på djupet. Att så är det. Att det går liksom inte att bara skärpa sig.
Du sa i början att du sökte eller att du stämde för att du ville ha hjälp beroende på konflikten så.
Mm.
Fick du någon hjälp?
Både och. Det tycker jag väl att jag fick. Både och måste jag säga. Alltså, det är komplext. Jag fick ju det jag behövde hjälp med var ju liksom att strukturera upp med tider och så. Så det fick jag ju hjälp med. Men sen så vårdnadsärenden har ju sin gång liksom. Att först så försöker man ju alltid få parterna att komma överens och Man går i samarbetssamtal, vilket vi också gjorde. Och det ska ju också handla om att man har en vilja att komma överens. Och där kan det ju skifta sig. Föräldrar kan ha helt olika intressen i att vilja komma överens eller inte. Och olika syn på vad de tycker är barnets bästa naturligtvis. Så det kan ju vara svårt. Men jag tycker att på ett känslomässigt plan så har jag ju fått oerhört mycket hjälp. Och det har ju blivit så som... Det blev ju egentligen så som jag tyckte var bäst för vår son. Och som min son också sa skulle, som han ville ha det. Så att, på det sättet kan vi säga att jag har fått hjälp. Mm. Och jag har lärt mig otroligt mycket om mig själv. Och om rättsväsendet också.
Vad tar du med dig då för erfarenheter? Om man säger lite, hur ser din roll ut som advokat före ditt arbete och efter att du har varit med om en tvist själv? Hur skiljer det sig?
Alltså det så förstår jag det på ett annat plan nu. Och jag skulle säga att jag är mer engagerad än vad jag var tidigare som advokat innan jag gick igenom det här själv. Och jag jobbar mera liksom, ännu mera som ett lagarbete med min klient. Och det är väldigt viktigt att liksom hela tiden reda ut så att man känner att man, att klienten känner att man har ett stöd i mig och att det går att hålla i mig när det blåser. För att det är oerhört känslomässigt påfrestande att gå igenom en sån här tvist. Och då måste man ha ett stöd. Och det har jag verkligen förstått och tagit med mig. Att hur ensamt och hur utsatt man kan känna sig och hur viktigt det är. Och att det också är en stor del i processen för att kanske förhoppningsvis komma överens. För jag tror att det är bäst för barn om man kan komma överens. Det går ju inte alltid så där. Men jag tror att det är en stor del i att kunna komma överens. Det är om föräldrarna känner sig trygga. För det är ju hela tiden en underliggande oro liksom, som hela tiden gör att det är svårt att mötas. Så att det är väl det som jag har tagit med mig mycket. Men framförallt det.
Vad har man för ansvar som advokat?
Jag har ett oerhört ansvar som advokat. Jag tycker att man har ett ansvar som advokat att försöka... Dels liksom, ska man säga, begränsa konflikten. Alltså man måste ju naturligtvis, och där är ju hela tiden avvägning, man måste göra alla ärenden olika. Det finns inte ett ärende som är det andra lik. Det finns ju naturligtvis beröringspunkter som är lika. Men man måste ju, jag tror det är viktigt som advokat att inte kasta bensin på brasan. Men att man måste också liksom ha sin egen kompass och säga att men det här beteendet, om du gör så här så kanske inte det är så klokt. För att det kan få konsekvenser för barnet. Sen har jag all förståelse för att du känner så här mot den andra föräldern. Men vad får det för konsekvenser för barnet om du agerar på det här sättet? Eller uttrycker det kanske på det här sättet? Eller så. Så jag tycker att man har ett ansvar där att inte kasta bensin på brasan helt enkelt.
Och vi har ju pratat också tidigare om hur... Att det är viktigt att man har ett bra ombud. Att det är barnperspektivet och så vidare. Och att också personkemin stämmer, att man liksom är ett team som du tidigare nämnde. Men var hittar man en bra advokat då?
Ja, man får nog, alltså det handlar mycket om personkemi. Man måste ju känna att man har, att det klaffar. Men sen ska man ju också ha en som är kunnig inom juridiken. Och det är ju svårt som lekman att avgöra om advokaten är duktig eller inte. Så att det är ju svårt. Man måste nog ringa runt lite och kanske träffa ett antal. Precis som när man väljer en läkare så är det alltid klokt att ha en second opinion. Och veta att man, så att man känner att man, framförallt att man blir lyssnad på. För att man måste känna att man har ett stöd och då måste man ju framförallt bli lyssnad på. Och där kan jag ju säga att som advokat ibland får man ju höra de mest tokiga grejer. Och så börjar man kanske ibland tänka sig att det stämmer det här verkligen. Och då tycker jag att det är viktigt som advokat att säga det. Att man också kan ifrågasätta sin klient, naturligtvis inte inför motparten, men liksom säga att stämmer det här? Att jag frågar dig och det är ju för att, det är inte för att jag vill sätta dit dig, utan det är för att jag vill verkligen förstå hur du tänker när du säger så här. Vad ligger bakom och hur tänker du? För att om jag har en misstro mot min klient som ligger där och gro, då kan inte vi stötta varandra, för det där känner man av. Och det tror jag är viktigt att man har ett ombud som är rak. Men det är min personliga uppfattning. Så att det, ja. Och sen tror jag att det beror kanske lite på konfliktens art också. Är det oerhört turbulent eller handlar det bara säger jag, men handlar det om mer att försöka komma överens om tider och sådär, att man inte är så himla känslomässigt berörd, då kanske man inte behöver samma känslomässiga stöd i sitt ombud. Man måste väl liksom det känna sig för och sen höra sig för och sen prata med några stycken.
För hur ser det ut då inom familjerätt exempelvis? Vad är din erfarenhet kring?
Det finns alla sorters ombud, precis som det finns alla sorters människor. Men advokatsamfundet har ju sagt att det börjar bli brist på humanjurister. Alltså humanjurister är ju advokater som håller på med vårdnadsärenden och kanske brottmål och jobbar med människor helt enkelt. Och då är det så att då är det ju liksom ofta advokater som håller på att gå i pension. Och sen så finns det inte så många däremellan. Det beror på orten också. På små orter så är det väl svårare att rekrytera advokater. Då kan det vara klokt om man bor ute på landet också att man har att man tar någon från en annan ort också, för att av känslan av att det pratas till exempel. Och att det, folk känner varandra. Och man kanske jobbar på samma arbetsplats med någon där någon mamma arbetar på SOS och sådär. Det blir liksom rörigt och då kan det vara klokt att ta en advokat från en annan ort.
Vad har du för erfarenhet från familjerätt och socialtjänsten då?
Ja, det är ju vitt skilda erfarenheter. Det finns oerhört engagerade socialtjänstemän och som är väldigt sakliga och objektiva och som kan belysa familjens och barnens situation på ett objektivt sätt. Och sen finns det de som sysslar med olika förklaringsmodeller, som till exempel något som kallas för PAS, som var väl populärt att ta. Det finns lite av det fortfarande, där man har någon modell där man upplever att barnet är manipulerat av en förälder och påverkat. Och därför så bortser man helt för barnens vilja och vad barnen har sagt. Och så att man säger att det här barnet är bara påverkat. Och särskilt om det här barnet då tar avstånd från en förälder. Och sådana utredningar har man väl sett då lite grann att man ser att de är ganska standardiserade i sina uttryck, att man använder samma. Läser man en utredare som tror på den här modellen så liknar utredningarna varandra. Det är som att man copy-pastar vissa uttryck liksom. Och man ser inte rent objektivt så här ser det ut i den här situationen. Och där finns det ju något som kallas för Norrköpingsmodellen, där man i Norrköping har utvecklat en modell där man förhör barnet. Det är lite liknande polisförhör där man intervjuar och skriver ner ordagrant vad intervjuaren säger och vad barnet svarar. Och då är det ju bara rakt upp och ner, precis som ett polisförhör, vad barnet har sagt. Och det tycker jag är någon modell som man behöver utveckla. Man utvecklar inom rättssystemet. När man utreder brott så har man ju särskilda utredare för barn och som är vana att intervjua barn, och man videofilmar de här förhören. Det kanske är också någonting som man ska titta på. Att man kan förhöra barnet på samma sätt som man gör i polisförhör och ställa frågor kring boende och sådär om föräldrarna. Och sen spela upp det i rätten helt enkelt. Det kan vara, jag tror, där finns oerhört mycket att göra. Och där har jag stött på ibland, jag brukar göra så att ofta följer jag med mina klienter på utredningen när de träffar socialtjänsten. Och där har jag mött olika varierande liksom inställning hos socialtjänsten till det här. Ibland har någon socialtjänsteman sagt att oj, det var länge sedan jag träffade en advokat, det har jag inte gjort på jag vet inte hur många år. Och de brukar aldrig följa med på utredningen. Och varför ska du vara med ungefär? Till att det är inget konstigt alls. Och där tycker jag att ja, men man följer med sin klient på ett polisförhör. Varför ska man lämna ut klienten i en sån utsatt situation hos socialtjänsten? För socialtjänsten har en oerhörd makt i de här frågorna. Och då ska man lämna klienten ensam i den situationen. Och klienten kan ju bli stressad av den makt liksom, i den situationen som de är. Och kan ha svårt att få fram saker. Och då kan det vara klokt, precis som man gör i ett polisförhör, att man ställer egna frågor till klienten för att få klienten att berätta om det som är relevant. Och det tycker jag är att man ska göra som ombud. Att man ska följa med på utredningarna.
Men är det vanligt att ombud gör det då?
Det vet jag inte. Jag har kollegor som gör det. Men jag tror att många väljer vilka ärenden de gör det i. Beroende på hur klienten är. Men jag brukar följa med i alla fall.
Vi pratar också lite grann om omsorgsbrister med psykisk misshandel. Hur ska man kunna komma åt psykisk misshandel på ett bättre sätt?
Ja, psykisk misshandel, för det första så ska man ju fundera på vad är det? Och där finns det ju, tycker jag, ganska bristande kunskaper kring det. Psykisk misshandel är för mig när man, och det, där varierar det också. Psykisk misshandel, det finns inte definierat kanske så himla tydligt för alla. Människor lägger olika värderingar i det begreppet. Men för mig kan ju det vara en inställning till exempel barn där man behandlar barnet som ja, man passar inte tider och man är lite likgiltig inför barnet, så att barnet får en känsla av värdelöshet, eller för att man brister i omsorg som förälder för att man inte kan tillgodose ett barns behov, eller man liksom håller inte vad man lovar, och sådana som kan till synes små saker. Men så kan vara oerhört sårande och smärtsamt för barnet att känna att man inte har någon betydelse och inte det barnet säger inte är viktigt. Till att det kan vara direkta kränkningar där man liksom uttalar sig kränkande om barnet som person. Så att det varierar. Det kan ju vara, det var någon domare som sa att ja, det är ett allmänt förhållningssätt som en förälder har gentemot ett barn. Och det där vet ju ofta den andra föräldern i så fall. Så där tror jag att man som advokat ska verkligen försöka lyssna på sin klient. För det kan ju vara också så att en klient kommer och säger så här: nej, men mitt barn vill inte till den andra föräldern. Och det kan ju finnas många olika skäl till varför barnet inte vill dit. Det kan ju vara på grund av konflikten. Att det gör så att det är inga större problem hos den andra föräldern. Men barnet kanske känner ansvar för en förälder och vill hellre vara där för att det är oroligt för barnet. Eller, alltså det finns så mycket olika förklaringar till varför barn kanske inte vill dit. Men då gäller det ju verkligen att liksom förstå, och där tycker jag socialtjänsten skulle ha mer kunskaper, men att om den föräldern kan förklara hur den andra föräldern förhåller sig till barnet och hur de beter sig, och man kanske har ett sarkastiskt förhållningssätt och ger dubbla budskap i sina känslor, att de kanske både liksom säger nej samtidigt som de skrattar och är liksom känslomässigt gränslösa på det sättet. Och det är ju någonting som, om man levt tillsammans under samma tak under många år, så kan det ju också vara så att den ena föräldern har svårt att förklara det här, för att det är så normaliserat och man har anpassat sig till det här märkliga psykiska beteendet eller känslomässiga beteendet. Så där ska man vara lyhörd som advokat och liksom försöka liksom förstå hur har det sett ut. Hur har rollerna sett ut i den här familjen, och försöka beskriva det för att se då om det kan vara någon psykisk misshandel. Det är ju något som utredarna, tycker jag, borde lära sig mer om, den här känslomässiga påverkan.
Vilka förändringar skulle du vilja se då?
Ja, dels att man hade högre kompetens som utredare inom socialtjänsten. Och där måste jag fortfarande säga att det finns många som är oerhört duktiga och som skriver väldigt ingående utredningar. Jag pratade med en utredare häromdagen som sa att jag övervägde om jag skulle kalla honom till rätten då. Och då så sa han att nej, men det är därför vi skriver utredningarna så oerhört detaljerade och liksom, för att vi helst inte vill bli kallade till rätten, för det ska inte lämnas något utrymme i texten för spekulationer, utan allting är liksom återgivet på ett väldigt tydligt och objektivt sätt. Och det är ju guld att ha sådana utredare, framförallt utifrån barnets perspektiv. Sen kanske det går ens egen klient emot, och då får man ju göra det bästa av situationen. Men där framförallt kompetens bland utredare, och sen tror jag att man skulle ha mer samverkan kanske, att domstolsvärlden behöver, domarna behöver förstå mer hur socialtjänsten arbetar. För ibland, jag var på någon kurs här om veckan där det var domare medverkande, och då får man en känsla av när domarna ställer frågor att det är lite någon slags magi som socialtjänsten sysslar med när de tittar på hur barn beter sig och inte. Och då tycker jag att det finns en bristande kunskap hos domarna om inte de riktigt förstår hur socialtjänsten arbetar. Utan de bara, och då det tycker jag är lite läskigt när inte domarna förstår hur processens gång. Och där kan man ju då finns det ju ibland situationer där någon har tagit in en utredning på utredningen då och utrett om den här utredningen är objektivt gjord eller inte. Och det kan jag misstänka att domarna kan uppleva lite som rättshaveristiskt. Alltså ungefär att har man inte fått sin vilja igenom, då hoppar man på utredaren. Eller. Men där gäller det ju i så fall som ombud att verkligen förklara. För det finns ju då till exempel utredare som sysslar med såna här PAS-modeller eller nallekort. Och liksom, då måste man ju verkligen objektivt beskriva varför är det här kanske rent av förkastligt. Varför ska man inte ta någon hänsyn till egentligen någonting i utredningen? Det måste man verkligen få domstolen att förstå. Och det är ju lite som de rättsprocesser där man har haft om sexuella övergrepp som var på 90-talet. Och nu den här kvickhistorien. Och där har blandats då psykologi. För att psykologerna har haft en stor makt i de här frågorna. Men inom vårdnadsärenden så har man inte riktigt diskuterat det här. Som jag upplever det på samma sätt. Och framförallt inte i media. För media har ju en motvillighet till att skriva om vårdnadsärenden. Det har inte kanske något nyhetsvärde så, men de blir indragna i en konflikt, upplever väl tidningarna. Och de har fått, så jag vet att det var någon journalist som uttalade sig och sa att de har fått kritik då från deras granskningsnämnder när de har skrivit om vårdnadsärenden, om det är något barn som har varit kidnappad till exempel. Och att man inte, journalisterna har inte haft bakgrundshistorien, utan man har bara gjort en artikel om det här barnet som är bortfört och hur fruktansvärt det är utan att veta bakgrunderna och sådär, utan bara ha lyssnat på en förälder. Det kan ju bli väldigt fel, men man måste ju på något sätt sprida kunskapen och samverka, och socialtjänsten förstår domarkåren och tvärtom, och framförallt för att socialtjänsten behöver ha en större kunskap om vilken, för de som jag upplever ibland är helt omedvetna om vilken enorm makt de har utifrån sina utredningar. De kan inte alls förstå att det kan vara läskigt för klienten att komma på de här utredningssamtalen. För de förstår inte det. Men de har ju en enorm makt som är svår att förutse också. Hur de tänker. Jag menar, som inom brottmål så är ju juridiken så specificerad. Att man beter sig på ett visst sätt. Liksom som om man säger brottet stöld. Alltså det ska vara den som tager vad annan tillhör med uppsåt att tillägna sig. Alltså man har verkligen så här penetrerat varje liten del av beteendet och bestämt att gör man så här, då döms man för stöld. Medan liksom i vårdnadsärenden så säger man att ja, men det är barnets bästa. Ja, men vad är det då? Alltså det är så enormt vitt begrepp. Alltså, där kanske, jag vet inte om det är möjligt, men man har funderat i de banorna att man skulle ha mera lagreglerat så att man kunde få mera insyn i hur resonerar man. Om en förälder beter sig på det här sättet, då anses det juridiskt sett vara olämpligt. Precis, och därmed får de här konsekvenserna. Barnet kanske ska vistas mindre med det barn, med den föräldern. Eller att det skulle vara mera insyn. Nu har man inte insyn på det sättet, utan nu är det nästan som förr i tiden som en präst som man går till. Och så säger prästen att ja, men, ja, det är bara den här personens tyckande. Liksom. Det går inte att belysa riktigt på samma sätt. Att hur har man resonerat? Vissa utredningar är oerhört bra, som sagt, där man ser verkligen det hela liksom, utredarens resonemang och tankar till. Medan man ibland inte alls begriper hur utredarna kommer fram till de här sakerna.
Men vad kan man göra då?
Ja, framförallt samverkan mellan domare och socialtjänst, tror jag. Mera, prata mer för att förstå. För där...
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra.
and United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Min personliga upplevelse eller fundering är lite så här att men har domare som har, för att bli domare så måste man ha oerhört höga betyg. Och det kräver ofta att man, dels har man gått juristlinjen som inte innehåller någon form av psykologi. Och sen så kanske, då ska man ha, för att bli domare så ska man i princip ha haft högsta betyg i allting. För att man måste få en tingstjänstgöring. Och då, och så ska man gå till domarbanan. Och då tänker man att, vad har de här domarna rimligtvis haft för liv? Kommer de från... Vad har de för bakgrund? Har de själv levt eller sett människor i utsatthet? Och särskilt då tänker jag på det när man ser, upplever en domares förakt mot att man bara ska skärpa sig. Alltså, det tycker jag är en... Att man saknar förståelse för människors situation överhuvudtaget. Och då funderar jag på att beror det på att de här domarna är uppvuxna eller har levt själva i sån skyddad miljö hela sitt liv. Och då ska sätta sig till doms över de här utsatta människorna. Det, där tror jag att man behöver öka kunskapen mer, framförallt om de sakerna. Och kanske specialutbildning, att man som domare bara dömer i vårdnadsmål. Så har man till exempel i Australien en föreläsning på advokatsamfundet. Det var en professor från, jag tror han var professor, han jobbar på ett universitet och har jobbat som domare i deras egna familjedomstol och berättade hur det gick till. Och där hade man... Det som har specialkunskap och det så hade barnen där egna advokater. Och det tror jag på att man ska ha i Sverige. Och det har man i så kallade LVU-mål där barn omhändertas, så har man egna ombud för barnen i förvaltningsrätten. Där en advokat då, eller jurist, träffar barnet och pratar med barnet och ska förstå barnets situation. Och sen lyfter fram barnets syn på det här omhändertagandet i rätten. Så det tror jag är, och det gör man ju i brottmål också, att om man misstänker att ett barn har varit utsatt för brott så får ju barnen en särskild företrädare. Det kan ju vara en advokat då som faktiskt, det är inte alla som känner till det, men att domstolen och genom polisen då, åklagare, förordnar en advokat för barnet som åker och hämtar barnet på dagis eller skola utan föräldrars vetskap. Och tar dem på polisförhör, och det är ju särskilt om man misstänker misshandel inom familjen som man gör så här. Men där får jag barnets eget ombud som företräder barnet och barnets intressen i den här brottsprocessen då. Och jag tycker det borde vara liknande i vårdnadsärenden.
Bör det ingå mer psykologi i när man läser juristlinjen?
Ja, jag tror kanske, det beror på om man ska bli jurist, så att man måste på något sätt kunna välja då vilken inriktning. Men att om man jobbar med vårdnadsärenden, så tycker jag, och samma sak med omhändertaganden av barn, att man för att få ta sådana ärenden behöver ha någon extra utbildning inom de här områdena, inom utvecklingspsykologi och barns beteenden på olika sätt. Och det tror jag är viktigt.
Men var letar man, återkommer till det lite grann, men var hittar man en bra, var ska man leta på för att hitta en bra advokat?
Ja, det är, jag har svårt att svara på den.
För det finns ju en djungel utav advokater.
Ja.
Finns det något ställe, någon hemsida som man kan gå in?
Man kan nog titta på lite olika forum. Men samtidigt ska man ju också veta det, att det är klart att det finns ju alltid människor som blir... Om det är så starka känslor i vårdnadsärenden, så att om en dom går en emot, så är det lätt att man vänder sin aggression mot ombudet. Och det behöver inte betyda att... Så att det är klurigt faktiskt, måste jag säga. Men det är klart att hittar man mycket om ett ombud på ett forum från olika håll, så tror jag att man får använda sitt sunda förnuft liksom.
Det har ju varit en konflikt- och försoningsfilm som har gjorts och har fått lite olika typer av kritik. Vad vet du om den?
Ja, det är en metod som kommer väl ursprungligen från Norge där man har kommit längre inom området medling överhuvudtaget. Och där man, jag tror att det är så att i Norge har man en psykolog, barnpsykolog med i ärendena. Nu är jag osäker på hur det går till i Norge. Men att konflikt och försoning går ut på att man har socialsekreterare med under domstolsprocessen också. Och att det är mer som möten, om man förhoppningen är att det inte ska minna ut till en rättegång där det blir liksom en polarisering, liksom, där föräldrarna står verkligen på varsin sida mot varandra. Utan man försöker liksom ha en mer dynamisk process och försöker, där kan socialtjänstsekreterarna utifrån vad de hör i sammanträdesrummet och på tingsrätten säga att de här åtgärderna vill vi göra i er familj utifrån att vi har lyssnat på er. Vi vill prata med skolan, vi vill prata med kanske farmor, vi vill träffa barnet då förstås, eller barnen och föräldrarna för sig. Och för att där kan det ju finnas, som till exempel här, träffa farmor. Det finns en film då där farmor är inblandad till exempel. Där är en förälder som har synpunkter på att farmor ger barnet för mycket socker och det här barnet lider av övervikt och barnet ägnar mycket tid hos farmor. Och då blir ju farmor involverad i den här processen. Så den är ju lite mer dynamisk så. Och syftar till att man ska hitta olika lösningar. Och jag tror i och för sig att den är bra. Men jag tror att man ska vara försiktig lite med de här synen på medling. Som att det kan vara lite för på något sätt vackert och overkligt. Att ja, det ska bli så bra allting. Men då måste man ju verkligen lyfta upp alla aspekter. Och då tror jag att, jag tror ju att det finns en utvecklingspotential i det där. Men att man kanske måste sätta ner foten mer mot föräldrar och mot båda föräldrar där i vissa sammanhang. Och också verkligen väga in risker för barnet, så att det kanske finns någon omsorgsbrist hos en förälder där. Och hur ska man kompensera det då med mindre tid hos den föräldern? Eller om en förälder är utmattad, då kanske den föräldern faktiskt behöver mera tid för vila. Och att det i sin tur är bra för barnet. Men den föräldern som kanske är utmattad kanske liksom, ja, verkligen vill hålla barnet hos sig, fast det, ja, man liksom får ha en mer psykologisk process. Jag tror att det finns utvecklingspotential, men sen ska man också vara försiktig med, modellen har ju fått kritik i ärenden där det har förekommit våld, att de tycker att när det finns våld då ska man inte behöva träffas under sådana former, utan det blir för intimt liksom med en person som man är rädd för. Men den måste användas med försiktighet. Och där överhuvudtaget med medlings, just det där att det är så vackert och trots att man har varit våldsam mot varandra så ska man bli bästa vänner. Det är riktigt, så fungerar det inte i verkligheten. Det finns ju föräldrar som säger att de vill ha barnet växelvis och är så himla bra föräldrar, fast man själva verkligt är så att den föräldern är helt ointresserad av barnet, men gör det här enbart av själv för att skada den andra föräldern. Och det förekommer inte så ofta, men det händer. Jag har sett några ärenden där en mamma har stämt en pappa för att hon vill att han ska ta ansvar. Sånt finns faktiskt också. Helt ointresserade föräldrar. Och sådana föräldrar kan ju ibland bli, nu säger jag så här kategoriskt att sådana föräldrar är si och så, men där kan det ju vara en förälder som driver den här processen mot den andra föräldern för att måste upprätthålla någon slags bild av sig själv gentemot mot domstolen och mot andra på något sätt. Att jag är med en engagerad förälder, nu ska jag kämpa för mitt barn. Men man i själva verket vet, ja, den andra föräldern vet att den här, han eller hon är helt ointresserad av barnet. Utan gör det här bara för att det ska se bra ut. Och sen när processen är över så bara rinner allting ut i sanden. Ja, då undrar vilket man, vems intresse är det då? Man måste ju både säga, men vad är bra för barnet då? Om pappan faktiskt är ointresserad då, eller föräldrar och mamma är ointresserad. Ska man tvinga dit ett barn till en person som är helt likgiltig för barnet? Hur har barnet i den miljön med den föräldern? Är det till barnets bästa, undrar jag. För det är ju en omsorgsbrist att vara ointresserad då.
Om det blir fel och man känner sig att man har blivit kränkt och diskriminerad, ska man anmäla, tycker du?
Ja, då när ärendet är över då helt enkelt, eller?
Ja, jag tänker till exempel, alltså jag vet att många resonerar utifrån att nej, men det är ingen idé att jag anmäler till IVO eller diskrimineringsombudsmannen DIO eller liknande, för att det händer ändå ingenting. Men ja, då belyser man ju heller inte de brister, och man kan då på så sätt inte heller göra någonting åt eller komma till rätta med de kanske brister som finns.
Mm. Ja, det tror jag ju. Alltså det är viktigt att anmäla. Frågan är ju om man har orken efter att ha gått igenom vårdnadsprocess, och sen då ska man sätta sig ner och påtala de fel som har skett från utredarens sida då, ofta att de har brustit i objektivitet och sådär. Men det är ju samtidigt det, är ju det enda sättet just nu att få det belyst, att man måste påtala det här på något sätt för att det ska bli en förändring och en förbättring. Så att jag tror ju att det är viktigt att göra det, men frågan är ju också vem som ska finansiera det, för att det måste ju klienten själv göra om advokaten ska göra det. För det är inget som ingår i rättsskyddsförsäkringen eller att göra någonting efteråt. Det är ju precis som ärenden där barn omhändertas och det visar sig att det var helt på felaktiga grunder och barnen kommer tillbaka och sådär. Sen ärendet är över så är det ju ofta då att föräldrarna vill anmäla att det här var fel och felgjort. Men problemet är att det finns inget i rättssystemet som gör att varken rättsskyddsförsäkringen, hemförsäkringen då, eller rättshjälpen som gör att man kan finansiera en sån anmälan. Det kostar ju ingenting, men man måste ju formulera den så också. Så att det är ju ett arbete att samla ihop materialet och belysa det för JO, vad som har gått fel.
Något annat som du skulle vilja se som ett första led i förändringar utifrån ett barnperspektiv?
Jag tycker man ska ha ett biträde för barnet. Att barnet ska ha ett eget ombud. Det tror jag.
Vad tror du att det skulle? Tror du att domare exempelvis skulle ta det på ett större allvar?
Ja, det tror jag. För då skulle ju det här biträdet sitta i rättssalen och redogöra för barnets ställning. Och där tycker jag också att man, det ska ju då på sätt och vis parallellt med socialtjänsten, för så går det ju till i vårdnadsärenden, eller i LVU-ärenden då, att socialtjänsten gör sin utredning och ibland så kan man uppleva då att biträdet gör det precis som socialtjänsten säger. Det varierar ju naturligtvis från biträde till biträde och ärende till ärende. Men där tycker jag också att man som biträde måste bilda sig sin egen uppfattning och föra barnets talan då. Det beror på hur gammalt barnet är och hur barnet beter sig och så. Men att man har sin egen kunskap, att man inte bara som biträde då lyssnar rakt av på socialtjänsten. Men det tror jag skulle vara en enkel men förstås en kostsam förändring, men som jag tror snabbt skulle öka rättssäkerheten väldigt, ja, snabbt och effektivt helt enkelt. Det kan det ju bli, men då måste man ju som domare tror jag sätta ner foten lite och kanske fatta beslut om parterna inte kommer överens då. För att det ska få ett slut på de här konflikterna. Och det kan ju vara förrädiskt också. Det kan ju vara föräldrar som sitter och kommer med massa olika förslag som de vet att den andra aldrig skulle acceptera. Och det kan ju vara en oerhörd manipulation parterna emellan som man inte som domare förstår. Och det finns ju alla varianter.
Mm. Jag tänker också att barn kan ju vara väldigt olika. Och att det finns en risk att man utreder utifrån att alla barn är lika.
Mm. Och där ligger ju ansvaret på utredaren då att lära känna barnet. Det kan ju vara klassiskt att säga då om det är någon utredare som upplever att barnet är påverkat. Och så frågar man, eller så säger man, så har utredaren dragit de slutsatserna utifrån att barnet använder vuxna ord. Till exempel, det är ju något som man har sett återkommande utredningar att det låter inte som barnets egna ord för att det är avancerat språk. Men de ligger ju ett ansvar hos utredaren att lära känna barnet, tycker jag, att förstå. För det finns ju barn som har en oerhört språklig begåvning och som kan använda väldigt avancerade ord. För att de, ja, beroende på vilken miljö de har vuxit upp med, många vuxna till exempel, eller ensambarn brukar ju ha en närmare kontakt med sina föräldrar. Och då kan ju ibland socialtjänsten säga att nej, det är för att barnet och mamman har en gränslös relation där barnet och mamman är som vänner snarare än som barnförälder. Och det kan ju ligga någonting i det, men det behöver inte vara så. Så att Det måste man faktiskt som utredare lära känna barnet mer och höra kanske från referenspersoner från skolan hur barnet är. Inom, just om det här språket kommer fram till exempel, att prata med fröken i skolan, att hur uttalar sig, hur pratar det här barnet? Vi kan ju veta själv i min närmiljö att jag vet en flicka som var 3 år som när det ringde ett annat barn på dörren och så sa hon att jag kan för närvarande inte leka med dig. Och hon visste precis vad det där betydde. Barn kan ju uttala sig så. Och då kan ju en vuxen dra öronen åt sig, för det är ingenting som de måste på i vardagen till exempel. Så kan det vara. Sen kan man ju också som utredare, när man utreder hemmiljö så gör man ju hembesök då. Och då tycker jag att man utredare kan säga då att ja, men båda föräldrarna har ordnat det bra för barnet. De har en egen vrå eller de har ett eget rum. Och sen så den ena föräldern då, kanske det säger mamma då, påstår att ja, men pappan har omsorgsbrister. Han kan inte ordna med kläder och ingenting. Och sen så utredare att jo, men pappa har ju ordnat en egen, ett eget rum och sådär. Men det kanske är så att mamman har flyttat därifrån och lämnat barnets rum så som det var. Så pappa har inte alls förmåga att ordna något rum eller än mindre laga mat. Men det har mamma skött, allt det där. De basala behoven. Men det ser inte utredaren. Och då tror jag att man som utredare kanske ska titta lite på vad finns det för leksaker i rummet? Är det åldersadekvat eller ser rummet ut så som det gjorde för 3 år sedan? Eller 1 år sedan, 2 år sedan när mamma flyttade ut? Är det leksaker för ett barn i den här åldern eller är det för mindre barn? Sånt måste man ju liksom genomskåda, tycker jag. Och kanske också i större utsträckning titta på samspel mellan barn och föräldrar just när det påstås omsorgsbrister. För det är ju lätt en stund då att spela inför en utredare naturligtvis. Men att se barn och föräldrar i vardagssituationer, då kan ju saker och ting man belyser det på ett annat sätt helt enkelt. Och det uppenbaras andra saker.
Det känns ju ibland som att det blir en dragkamp utifrån mamma, pappa. Alltså att det blir att man missar liksom barnperspektivet utifrån att det...
Jag vet inte om jag har sett det riktigt så att man driver bara en tes så. Men när du säger så får det mig att dra öronen åt mig för olika såna här förklaringsmodeller. Att man tänker att pappa är alltid si och mamma är alltid så. Eller, och det är oerhört obehagligt för då är man ju inte objektiv. Och det är ju precis som det här att ja, men en förälder kommer och säger att mamma är psykiskt sjuk då. Och det kanske finns någon diagnos då på mamma. Men bara det att hon är psykiskt sjuk i sig behöver ju inte vara... Det är ju bara en etikett. Man har ADHD eller man har borderline eller så. Det finns ju olika grader i det. Då måste man ju faktiskt som ombud och som utredare belysa hur tar sig den här sjukdomen uttryck. På vilket sätt beter sig den här föräldern och hur påverkar det barnet? Det går ju inte bara att säga att den här föräldern har borderline så de är olämplig som vårdnadshavare. Utan man måste ju faktiskt säga exakt vilka funktionshinder eller vilka känslomässiga behov kan inte den här föräldern tillgodose. Och utifrån det belysa det och utifrån det förklara vilka konsekvenser det får för barnet i samspelet mellan barn och föräldrar. Och hur det, ja, precis så måste man göra. Man kan inte hålla på med sådana här diagnoser och etiketter. Det är ju bara en hint om. Men man kan ju ha till exempel autismliknande beteende då. Det finns ju olika grader av det där. Jag är inte psykiatriker men jag är oerhört intresserad. Läser mycket psykologi och så. Och då får man ju... Och då kanske till exempel då, klassiskt då, om barnet har de här autistiska dragen. Att de har väldigt behov av rutinbundenhet. Det måste vara väldigt fyrkantigt med tider och förutsägbarhet och kontinuitet. Och man måste förbereda barnet. Fast barnet kanske är 12, 13, 14 års ålder så behöver barnet fortfarande de här veta vad som ska hända om en timme och vad som ska hända imorgon. Och då måste man ju se att okej, vilken förälder, för ett sånt barn kanske inte ska ha ett växelvis boende till exempel. För att det fungerar inte med de här flyttarna, de här kulturskillnaderna som också är i mer eller mindre grad mellan olika hem. Och då måste man ju se, okej, vad är bäst för det här barnet? Och vilken förälder kan bäst känslomässigt tillgodose det här barnets behov? De kanske har lika bra materiellt sett att de har varsitt rum hos båda föräldrarna och sådär. Men det kanske är så att den ena föräldern är mera liksom yvig och inte så strukturerad i sin vardag. Medan den andra föräldern är oerhört rigid och har sina tider och rutiner. Och då kanske är det den föräldern som bäst tillgodoser behoven. Så att man måste spegla liksom föräldrarna mot barnet och barnets behov. Och inte bara titta på liksom etiketter och diagnoser. Och man måste beskriva det här skeendet. Det är inte alltid lätt.
Stort tack Denise Lagerkrans för din tid och för ditt engagemang.
Tack.
Catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.